Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och det är jag som är Nemo Hedén, och detta avsnitt är nummer 268 i ordningen. Och veckans gäst är den så älskvärda skådisen Anja Lundqvist. Veckans avsnitt är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla, så ni behöver ej Podmi för att lyssna på detta avsnitt i sin helhet. Så det är bara att köra och tuta och njuta. Anja Lundqvist då, hon är ju fan en jävligt duktig och härlig skådis. För att nämna ett urval ur allt hon har medverkat i: Tillsammans, Tusenbröder, Gåsmamman, Heder, ja ni har ju själva, Sune. Det finns så mycket att prata om här. Och dessutom är hon nykter sedan väldigt många år, precis som jag. Så det fanns många beröringspunkter och det blev exakt lika mysigt som jag kunde tänka mig. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och ni får supergärna följa mig där. Då blir jag väldigt glad. Och vill ni mig något så finns jag på nemohedén@gmail.com. Och den här podden klipps av produktionsbolaget LL Experience AB, som bland annat producerar Göteborgspodden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent / klippare, gå då in på www.llexperience.se eller mejla kontakt@llexperience.se. Tack! Nu ska jag nog sluta babbla, för jag antar att ni hellre vill höra på intervjun med Anja Lundqvist än att höra mig babbla. Nu kör vi igång där, tycker jag. Avsnitt nummer 268 av Nemo möter en vän. Plats på scen för Anja Lundqvist. Rulla jingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja,
Nemo. Ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Nemo möter en vän med Anja Lundqvist.
Hej.
Hej. Och du är redo. Du är försedd med kaffe och banan.
Och banan, jag glömde äta frukost, så att jag fick en banan här av dig. Det var väldigt, du hade förbarmande.
Tack. Ja, hur var kaffet då?
Jättegott.
Det var bra.
Svart och gott.
Ja, men alltså jag fattar inte det där. Människor som liksom kan dricka svart nybryggt kaffe. Alltså jag bränner ju munnen av mig.
Men den är inte så varmt. Det var ju inte alls varmt. Det är skillnaden hos mig. Där är det ju skitvarmt kaffet. Så jag får ställa ut på verandan innan jag dricker det. Men det här var ju jättegott.
All heder åt dig att du kom ut till Hässelby.
Tack. Ja. Spännande. Jag har inte varit här sedan 80-talet. Då jag hade en kille här faktiskt. Någonstans.
Var det Hässelby gård eller strand?
Strand tror jag.
Ja, strand är lite bättre.
Aha, okay. Okay.
Gård är ju det stökiga. Och just nu är vi mitt emellan i princip. Så det är så här, här går gränsen. Man kan känna att man går in i det stökiga på något sätt.
Okej.
Okay. Så det är lite speciellt. Du, det var fan länge sedan jag var så övertygad om att jag skulle få en härlig stund.
Okej, som jävlar,
nu. Jag har förväntningar. Jag har förväntningar på dig och på oss. För jag tror att vi det finns ju alltså gemensamma nämnare.
Ja, det finns det.
Det gör det. Och sen så känner jag bara att liksom, jag tror att du är sympatisk. Så om du inte är det nu, då kommer du bara falla platt det här.
Hjälper jag jätte.
Fint att ha dig här i alla fall. Jag är väldigt glad över det. Och jag undrar, hur mår Anja Lundqvist december 2019?
Ska jag vara jätteärlig nu? Jag mår bra, men idag kände jag mig lite sorgsen. Men jag vet att det är för att när jag inte ser himlen liksom, när det bara är det här locket som är nu, ett sorts hades liksom, utomhus, helt grått, då har jag väldigt, väldigt lätt att förlora perspektiven. Alltså att jag tappar perspektivet på att det finns en sol där uppe, allt löser sig. Och så, det räcker med att solen lyser. Jag är så himla banal faktiskt. Så att idag är det lite så här, tror jag.
Men generellt överlag då, just liksom den här vintern?
Bra, tycker jag. Jag har ju jobbat extremt mycket de sista åren med liksom Alex, med Dragomir Mrsic, den serien nere i Göteborg, och Heder som vi producerade själva på Viaplay. Och en annan serie som vi håller på med och ligger liksom mot greenlight nu. Och sen så Gåsmamman och miljarder ljudböcker. Men den här hösten nu så har jag bara haft ljudböcker och förberedande arbete inför liksom Heder 2. Så att jag känner att jag är väldigt på en väldigt bra plats. Jag får vila lite.
Är det svårt att jobba med flera projekt parallellt? Jag tänker på manus och sånt. Eller är det något man bara kan efter några år i branschen?
Det är nog något man bara kan, tror jag. Det är som tråkigt när man är med i många serier samtidigt. Ett tag var det, det var Heder, Gåsmamman och Alex. Det var att jag har satt en heder tidigare att försöka förändra mitt utseende, ha peruk, byta hårfärg. Men det gick ju liksom inte. Jag var liksom kingad för Gåsmamman, så jag var tvungen att ha ljust, långt hår. Liksom. Så det tyckte jag var tråkigt att inte kunna förändra mig utan bara måste se likadan ut.
Jag var ju såg Jag kommer hem igen till jul.
Just det,
häromdagen. Ja.
Lite Jöbacks film.
Exakt, som är väl, kan man säga, den är väl lite baserad på hans liv, får man ändå säga.
Alltså, absolut, ja. det är han ju jätteöppen med. Att det är egna erfarenheter och sen så har manusförfattarna gjort det till sitt. Liksom.
Mm. Och jag tycker, alltså, nu när du stod utanför min dörr, jag tänkte så här, jag tyckte du såg väldigt olik ut dig själv i den filmen mot vad du nu. Ja. Vad är det som är skillnad?
Jag tror att där är ju den här... Ja, där har jag dubbla löshår, dubbla lösögonfransar. Jag har så mycket smink, va? Det tog 1,5 timme. Hon ska vara någon slags där landsortsbloggare.
Yta.
Hon är så jävla ytlig så att det bara liksom... och jag är så jävla djup. Nej, jag ska...
Precis.
Nej, och jag tror att hon har mycket färgstarka kläder och alltså rött och liksom så här lyser. Och jag har med alltid svarta kläder nästan. Och jag är ju inte någon bloggerske typ överhuvudtaget.
Men jag var ganska överraskad när jag såg den här filmen.
Fördomarna.
Ingen fara. Här haglar de fritt, det är okej.
Skönt.
Fritt spelrum. Nej, men jag var ganska överraskad när jag såg den filmen. För jag hade nog förväntat mig någon slags... Tomten i far till alla barnen stuk.
Ja, den är lite marknadsförd så ju.
Ja.
Eller hur? Alla roliga klipp som finns i filmen är i princip samlade i olika trailrar.
Ja.
Och sen så är det inte alls så när man kommer dit.
Nej, för trailern viskar ju om det. Och man tänker så här, nu ska jag skratta. Nu är det lättsamt. Nu blir det
ljusstämning liksom.
Precis, så sitter man där sen i biografen. Och så mår man ganska dåligt hela filmen egentligen. Ja. Och det säger jag inte... som något negativt, för det är en film som verkligen berör. Och den är ju väldigt välgjord. Och det är en otroligt fin ensemble. Och jag var väldigt så här, väldigt positivt överraskad efter filmen.
Vad kul.
Ja, men verkligen. Och jag vill ändå säga till alla som lyssnar att det är inget lättsamt jultrams som jag trodde innan.
Nej, precis. Nej. Och jag tror den går väldigt bra ute i landet. Det är ju liksom en sån återvända till min hemby, hemstad film som vi faktiskt är experter på i Sverige. Men det var ett tag sedan någon sån kom nu. Och nej, jag tycker den är jättefin. Det är mycket musik också ju, vilket ju gör att man kommer åt känslorna väldigt lätt. Och sen är det och man vet ju att Peter har varit med om någonting liknande som det här. Men det är ju väldigt inte marknadsfört att det plötsligt handlar om en pedofil. Eller hur?
Nej, det kommer som en blixt från klar himmel.
Ja, precis. Så att ja. Jag är så kort här så jag måste liksom upp över mikrofonen för att se dig.
Jag trodde du skulle vara mycket längre. Det var därför jag
är jätteliten.
Jag är
57.
Är du så kort?
Ja, jätteliten.
Okej. Okay. Ja, det är ungefär som min sambo då.
Ja.
Nej, men när man är med i en sån film med ganska många, alltså, legender, om man får säga så, Susanne Reuter, många så tungviktare, kan det bli så att man blir lite pirrig av att spela med någon särskild skådis? Eller
man blir pirrigt glad nu, för jag är liksom 40, vad är jag? 48 eller 49.
Jag skulle komma till det, du har så pass mycket rutin.
Ja, nu har jag det, men hade det varit bara för 10 år sedan så hade jag nog varit liksom... Jag spelade med Susanna, har jag spelat med förut i en ungdomsserie som hette Guds tre flickor på SVT. Men Loa och sådär, då hade jag nog blivit lite nervös. Men nu blir man pirrigt glad och stolt faktiskt. Att det finns legendarer fortfarande. Alltså i det här 15 minutes of fame-samhället. Och att jag får möta dem. Faktiskt.
Är du 47?
Nej, 48 tror jag. 71.
Ja,
Du ser väldigt ung. Men det är också en sån här grej, när man är liten då blir man charmig och så tittar man upp där bakom någonting.
Fast jag är lite napa. Jo, kanske, men jag tyckte nog du såg ung ut i den filmen. Förlåt, det här tar bort. Jag tyckte nog du såg ung ut i den filmen också. Men det är väl kul, tänker jag.
Men hur gammal är du?
32.
Ja. 32. Mm. Och Nemo, är det Kapten Nemos bibliotek? Eller?
Ja, man kan tro det. Det är ju, mina föräldrar hade bara väldigt livlig fantasi.
Det är väldigt fint namn.
Tack så mycket. Så att det är väl som att den äldre generationen, de refererar till Kapten Nemo.
Ja.
Och den yngre generationen säger Hitta Nemo, såklart.
Ja, ja just det, såklart.
Det har jag fått höra nästan varje dag nu i 10 års tid. Så jag är lite trött på det. Men jag får bjussa på det. Du är väl ändå född i Uppsala, stämmer det?
Yes.
71?
Ja.
Vad var det för typ av födelse? Vad vet du om din födelse?
När jag föddes?
Ja, vet du någonting om liksom den alltså händelsen?
Var ja, det dramatiskt, alltså jag eller var det... född på samma dag som min stora syster som är 3 år äldre.
All right.
Men det var för att min mamma tjatade sig till kejsarsnitt, som inte var så vanligt då ju, alls. Men hon hade jobbat på neonatalavdelningen i Uppsala och var så jävla rädd för att vi skulle skadas när vi föddes, eftersom hon hade sett så många skadade barn. Så hon grät sig till det, hon berättat. Jag måste få kejsarsnitt. Och då fick hon det. Och så var det så här, skulle vi födas ungefär samtidigt. Min syster var född den 7 juni 68. Och så då 71 så frågade de om, ja men du har de här datumen att välja på. Om du tar vi den 7 juni så får de samma födelsedag.
Mm.
Och sen så vet jag att min mamma har berättat att hon inte blev riktigt ordentligt sövd, utan hon kände ingen smärta, men hon kände när att det öppnade sig. Och då, det var ju på den tiden, hon har ju ett ärr från naven och neråt, vet, hon har typ 2 magar. Skulle hon väl bli arg på mig om hon hörde det här, förlåt mamma. Men för nu gör man ju någon här bikinisnitt. Ja, så att, och så hörde hon att jag skrek, och hon var så lycklig för det, för hon hade ju inte haft någon vanlig förlossning. Och sen så somnade hon. Men sen vet jag, som jag har tänkt på efteråt, när folk säger att din första tid i livet betyder något, var ju att på den tiden, var du född med kejsarsnitt så låg du ju i kuvösen, eller du låg i sån här, du låg på egen sal, men det gjorde väl många barn i och för sig, alla kanske. Och sen kördes man in till sin mamma efter ett tag, så jag tror att det dröjde något dygn innan min mamma såg mig, eller innan någon ens tog i mig, någon av mina föräldrar, jag tror det var min pappa först som höll i mig. Ja, så det är vad jag vet.
Har det varit någonting härligt eller någonting ohärligt att dela födelsedag med sin syster?
Härligt. Alltså vi var ju aldrig svartsjuka på varandra. Det var ju liksom som ett event när vi skulle fylla år. Sådär. Så att ja, det tycker jag varit bra.
Vad var det för liten tjej som föddes in i världen då? Beskriv dig själv som barn.
Oerhört lycklig. Oerhört... Fan vad irriterande att höra någon bara oerhört lycklig.
Nej, det är härligt.
Men när jag tänker på mig själv, då tänker jag mig på våran HSB-gård där, som var paradiset på jorden. Det var så jävla mycket barn ute och lekte. Och vi lekte till sent in på kvällarna, på vintrar, på somrar, på höst. Jämt var vi ute och lekte. Och man sparkade av sig sina lejonskor och jeansknäna var fulla av grönska. Och, alltså, jag kan fortfarande känna lukten av det där gräset när man gömde sig. Och, jag var väldigt tävlingsinriktad. Skulle vinna allt, skulle hoppa bäst på twist, bäst på hopprep, bäst på springa, bäst på gömma mig, bäst på dunkor att gömma. Sen om jag var det eller inte, men jag var otroligt tävlingsinriktad, vilket sen har varit lite jobbigt. Det fick jag ju liksom lära mig sen att ta bort i livet. Man kan inte vara bäst på skådespeleri. Det går inte. Det är subjektiv bedömning liksom. Och jag var nog ganska, jag var en retsticka. Jag retade farbröder, vaktmästare, kompisar. Jag var en odåga, tror jag. Jag såg ut som en kille fram tills jag var 10 ungefär.
Du och din syster då, var ni lika varandra?
Jätteolika.
Ah, okay.
Jätteolika.
Hur var hon?
Hon är lite mer... För det första är... Min pappa är svarthårig och jättemörk brunögd. Och mamma är jätteblond. Så pappa var ju blatte. Jävla blatte! När vi var små. Så sprang han efter folk och jagade ungar och sånt där som skrek. Han är från Norrland. Men som min syster är brunhårig. Och... aj fan, min fot. Och brunögd. Och jag är ju blond och grönögd. Så att vi är utseendemässigt olika. Och sen så är hon mer tillbakadragen. Hon är en, vad ska man säga, introvert. Och jag är väl mer extrovert.
Ni är två syskon.
Ja.
Berätta vad du har ärvt av dina föräldrar. Vi kan börja med din mamma.
Min mamma har jag nog ärvt det här som vi sitter och gör nu. Jag älskar att prata med människor. Jag kan sitta, jag är redan på bättre humör. Sorgen är borta för att jag träffar dig. Men det är sant, jag älskar det. Det är så jävla härligt att prata med människor. Och sen så, och det är min mamma. Hon älskar att snacka med folk och sådär. Och hon är positiv. Jag är relativt positiv. Jag har en jättedestruktiv och mörk sida också. Men när jag gör det jag ska så är jag väldigt positiv, tror jag.
Och när solen skiner, då är det positivt.
Ja, precis.
När det är moln, då är det mörkt
bara. Det är så jävla ytligt och enkelt.
Då faller jag handlöst.
Ju äldre man blir, desto mer inser jag. Det är ganska banal. Nej, men och sen så av pappa så har jag nog ärvt vetgirighet. Nyfikenhet.
Vetgirighet.
Ja, han är forskare, han är statsvetare.
Okay.
Att liksom vilja läsa böcker, alltså vara intresserad av grejer. Och vara mer lite stingslighet, tror jag. Men det som min farfar sa uppe, han är från Bysken, en liten by i Västerbotten. Han sa:
ja, man säger skådespeleriet, det har de närvt av mig.
Så att jag tror att skådespeleriet kommer från farfar.
Mm.
Men, ja.
När jag satte mig och gjorde research inför det här och läste lite intervjuer och lite grejer från dig, så läste jag en grej i Amelia om en relation som du har varit i som var ganska destruktiv. Ja. Och den texten började med att det stod att du blev lämnad av din pappa när du var 9 år.
Ja, precis.
Ja.
Ja.
Mm. Vad, alltså, definiera lämna.
Ja, men det är det att säga att jag var så lycklig. Barndomen, tänker jag sig, den var väldigt lycklig även efter det också på ett sätt. Men lämnad, med lämnad menar jag att det var en ganska clean skilsmässa. Det var faktiskt min mamma som ville skilja, så det var inte liksom så att min pappa är någon skurk. Så, inte mamma heller, men han valde då sitt yrke, verkligen. Och det har jag sagt efteråt, att jag är ledsen, men yrket betydde mer då, där han var, den han var då. För han är professor liksom, du vet, han vill bara sitta med sitt liksom. Och han var en så otroligt närvarande pappa när vi bodde ihop. Han var alltid ute och lekte med oss barn. Han skrev, berättade, vi låg på hans armar. Han berättade skrönor från Västerbotten. Och Västerbotten är ju ett väldigt berättarlandskap, apropå P.O. Enquist och här. Och sen sen så bestämde han sig, nej, men jag okej, vi ska skilja oss, jag flyttar till Gävle. Och där hittade han en ny familj och flyttade in i den familjen och tog hand om de barnen. Och vi kom dit i var tredje helg som det var på den tiden. Det här var 1980 liksom. Och sen flyttade de till Göteborg. Och nej, men det blev mycket. Han satsade på det nya och glömde det gamla. Och sen har vi haft en jätteuppgörelse, han och jag, för typ 10 år sedan. Då jag bara kände, men herregud! Apropå att ge upp alkoholen, så sa min sponsor till mig, sa bara så här: du Anja, ge upp din pappa. Ge upp! Och det var så jävla skönt. Jag bara, okej, jag ger upp. Och då kunde jag också ha ett möte med honom som var oerhört konstruktivt för mig. Oerhört hämta hem liksom, och säga min mening och tillåta honom och bara, nej, men du behöver inte liksom tycka som jag, men det här är min upplevelse, pappa. Det här är de skador jag har fått. Och om du inte vill ha någon skuld för det, fine. Men för mig är det så här. Mm. Det var en oerhörd befrielse. Så att idag, min pappa och jag träffas, jag tycker att han är en grym person. Liksom. Mm. Men vi är inte så nära. Det är vi inte.
Fan vad det är intressant att höra det här. För att jag satt liksom med min terapeut igår, som är lite 12-stegsinriktad, och han pratade mycket om det här med att kapitulera i liksom alla sina angelägenheter, i relationer, gällande känslor, liksom, och det är så långt ifrån att bara kapitulera gentemot missbruket.
Ja, precis.
Det finns en så jävla stor frihet i att kapitulera inför andra människor och gamla relationer som ligger och skaver. Liksom. Det är ju något av det skönaste med
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Befriande som finns bara, vet du vad, det är vad det är, jag lägger mig platt liksom. Du har ditt jag och mitt, men jag måste göra det här för min skull liksom. Det är häftigt om man önskar att fler kunde få känna på det.
Vi delar ju nykterheten, du och jag, och tolvstegsprogrammet, förstår jag då, eller hur? Men jag tänker mycket på att hela vårt samhälle är ju också uppbyggt kring vinnare. Du ska vinna, du ska kämpa till sista bloddroppen, du ska liksom du ska knappt kunna andas, du ska ta dig över mållinjen, och ibland så ska man ju bara sätta sig ner vid vägens kant och ge upp. Det är de absolut största vinsterna kan komma ur det, att bara, men jag klarar inte det här. Det här är inte mitt lopp. Jag gav mig in i den här leken, men jag tål inte den här leken. Jag måste kliva av. Men det är lite tabu ju, att ge upp har en väldigt negativ klang, men det kan ju vara, som du säger, när du säger kapitulation kanske är ett bättre ord, om man ska ta till sig det.
För det är verkligen så att det har nog en svag klang för vissa att ge upp, men det är ju snarare en styrka liksom, att kunna det, för det är då man kan gå vidare. Liksom. Att hänga kvar i någonting liksom, och bara ska få eller förändra människor och allt det där, liksom, det är ju ingen styrka. Det är väl bara något som är jävligt, jävligt knäckande och bara destruktivt. Liksom.
Sen tror jag att ge upp och släppa taget, alla de här orden som man använder, kapitulera och det. Man måste ju liksom ha något att ge upp till och hamna i när man har gett upp. Det är väl det också som gör att har man, som jag till exempel, tävlat, sprungit, alltså nu menar jag rent liksom själsligt, hela sitt liv fram tills man är 29 då, som det var när jag blev nykter. Det är snart 20 år sedan, det är helt sjukt. Så liksom, det tog ju flera år, för jag var väldigt olycklig i början av min nykterhet, måste jag säga. Det är väldigt svårt att hitta hem i det, i det här tolvstegsprogrammet, och det, jag hade jättesvårt för det. Och det är mycket det som jag tror också blivit en sån styrka sen längre fram, att jag vill aldrig tillbaka till början av min nykterhet. Fy fan vad jag inte vill dit, i den liksom kaoset och den förvirringen och den smärtan. Det vill jag inte tillbaka till alls.
Nej, men det är ju inte lätt i början. Nej. Så är det ju verkligen svårt. Och det blir som en skilsmässa ifrån sin bästa vän på något sätt. Även om det liksom är destruktivt, så är det en destruktiv trygghet att vara kvar i det på något sätt. Och det är jävligt skumt. För jag var ju så här livrädd. Jag tänkte så här, festen får inte ta slut.
Precis, så tänkte jag också. Festen får inte ta slut. Jag är en festare!
Ja. Ja, och ändå var det så att sista liksom åren satt jag bara mest ensam liksom, med mina, i mitt fall var det ju väldigt mycket droger, och jag satt liksom ensam knarkad liksom, och ändå var det så här, festen får inte ta slut liksom. Du vet, då har man så skev bild av vad som är en fest. Man är så förljugen att man bara säger, men när jag sitter ensam på en tisdag morgon och drar i mig linor, så är det ändå min fest liksom. Du vet, det är så jävla skruvat. Och det är ju något man fattar först när man får lite distans till det. Men 20 år är ju helt, det är ju helt otroligt. Vilken grej. Grattis.
Tack.
Stort.
Grattis till dig också.
Ja, tack. Det har inte riktigt så lång tid, men däremot så blev jag ju clean nästan samtidigt. Jag var 27. Så det är två år.
Ja, just det.
Ja, det känns som att det kommer bli en del sådana här sidospår idag. Det är helt okej.
Gud, och jag är sån, det bara fladdrar iväg.
Det är härligt. Det är ju det som är poddens styrka på något sätt, att man kan liksom sväva iväg i någonting och man får det. Det finns tid, det finns liksom utrymme. Det är ju fantastiskt. Men för att återknuta till din pappa och er relation och din uppväxt. Ni hade någon slags uppgörelse för några år sedan. Mm. Och efter det då, var det som att, bröt ni då? Eller var det som att ni så här, nu har vi rensat luften, nu kan vi köpa på?
Nej, vi bröt inte, utan det, den gjorde jag för att jag skulle kunna fortsätta. Han är en jättehärlig morfar.
Mm.
Så att jag ville att mina barn skulle kunna träffa honom utan att jag skulle åka därifrån och gråta varenda gång på grund av, att, på grund av vårt förflutna.
Mm.
Så att... nej, mer ett klargörande av han är min pappa.
Mm.
Det går inte att inte älska sin pappa för mig, eller det beror ju på, men för mig är det så. Och, men sen behöver man ju inte komma överens som personer om allt. Eller ha ett stort behov av varandra i vardagen.
Mm.
Och det, att acceptera det. Att liksom, det är nog det som har kommit ur det. Att han är min pappa, that's it.
Mm. Just det där med att han är så bra morfar. Det är verkligen... Jag kan känna så här sorg när jag ser min pappa med min dotter. För han är så himla fin med min dotter. Jag kan önska så här... Varför var du inte så här med mig för? Varför var du så jävla väck och frånvarande? För han var ju aktiv i sitt missbruk då. Han har varit clean i 15 år liksom. Men under hela min uppväxt var han aktiv i sitt missbruk. Så jag kan känna så här, jag är glad för att han är jättefin mot min dotter. Men jag blir ledsen också varför nu? Varför inte då liksom?
Ja, men precis.
De såren går ju aldrig att reparera liksom. De är kvar. Och det är liksom, men jag försöker liksom landa i den här sidan att okej, jag är glad att han är en nykter och drogfri idag.
Mm.
Och att han är en fantastisk farfar istället för att älta det förflutna. För då fastnar man där liksom.
Ja, men det är ju det som är så svårt tycker jag. När man ska jobba med sig själv liksom, eller rensa här inne och försöka bli helare. Och läka lite. Det är ju det här att det finns så mycket sorg som man har hällt droger eller alkohol på. Och den är djupfryst. Det är fucking djupfryst verkligen. Så börjar man smälta. Jag hade en jättestark dröm några månader innan jag blev nykter. Apropå det där att liksom... Att det du, när du berättar om det här så känner man och tänker liksom, fan vilken sorg. Och sorgen måste ju sörjas. Den har sina steg och den tar sin tid. Oavsett om din pappa är underbar med din dotter liksom, så har ju du din resa liksom. Och nej, men jag kommer ihåg att jag drömde och jag vaknade och var så här, jävla vilken stark dröm. Och sen var det bara typ 2 månader kvar tills jag blev nykter. Jag drömde att jag var i landet Narnia och sen så såg jag mig själv hos den här häxan. Och jag var helt isfrusen. Jag var frusen i en liksom... isfrusen hela vägen in. Precis som det är i den sagan. Så jag hoppade upp på mig själv som en liten apa. Och kramade mig själv. Och så viskade jag i mitt öra så här: jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Och så började jag smälta. Den här otroligt symboliskt.
Mm.
Och sen gick vi längs med stranden. Precis som de gör i den här tecknade versionen på slutet. En hel skara med människor som jag inte kände. Som jag... tänker idag i alla som vandrar en ny väg i sitt liv liksom.
Mm.
En jättestark dröm. Och sen så ja det är häftigt.
Mm. Ja, verkligen. Ja, men okej, vi lämnar barndomen och ungdomen. Men vi tar oss uppåt i tonåren.
Ja.
Och vad händer med dig då? Vad tänker du om livet? Vad drömmer du om?
Jag är väldigt mycket i nuet som tonåring tror jag. Jag var elitgymnast också.
Mm.
Och då slutade jag med elitgymnastiken när jag var 13. Så att mycket tid hade ju varit att läsa böcker, hänga med kompisar och liksom vara fortfarande ett barn. Och sen blev jag tonåring och jag tyckte nog rätt mycket om mig själv ändå. Alltså du vet, jag kände mig rätt fin, jag tyckte det var kul att leva, jag hade rätt mycket energi, tyckte skolan var svinrolig, tog för mig. Och sen så, men i det där då så hände en grej som var väldigt tung för mig. Jag var väldigt poppis också. Jag var så här, och jag var ute och drack mycket kan jag säga. Jag kommer ihåg att en gång kom det fram en tjej till mig på stan och sa: det är du som är Anja va? Du går på Heidenstam. Skolan. Ja, så då. Ja, det är du som kan supa så mycket och ändå ha så höga betyg. Så du vet, det var sån jävla högpresterande alkoholist. Redan då.
Mm.
Men det märktes ju inte, för alla festade ju som jag hängde med. Liksom. Och sen så när jag gick i 8:an så var det, kom jag på en tjej som hade snott min jacka. Och jag hade också då, enligt dem då, snott hennes bästa kompis. Jag hade i min tur då snott hennes bästa kompis kille. Jag blev ihop med skolans populäraste kille. Och jag var också orädd, så jag stod framför hela matkön och allting. Du kommer tillbaks med min jacka imorgon, liksom. Annars går jag till rektorn. Och jag var ju så orädd i det här. Jag bara, jag ska ha min jacka. Hon har ju snott den, för jag plingade på Emma och sen och den låg bakom henne så här. Och sen startar alltså en sån jävla mobbingvåg mot mig. Där jag är en hora, jag är så jävla ful. Det står på varenda bänk. Det fanns ju inte Instagram, eller så stod med blyerts på bänkar där man satte sig. Din fula jävel och din finniga jävel. Jag hade lite finnar och sådär. Eller ganska mycket tag. Men jag sminkade över dem med brunkräm på 80-talet. Du vet så här. Men det var, du är egentligen så jävla ful utan smink och de knuffade mig i korridorerna, de slog mig, sparkade mig, drog ut mig framför hela skolan, kom ihåg när det var snö, och så mular de mig så här, och så lyfter de upp mitt huvud så här i nacken med, i håret, och så sa de, titta på henne hur jävla ful hon är utan smink. Och jag sa ingenting till någon. Alltså jag sa ingenting hemma. Jag gick in på toaletten och grät, för de skulle fan inte få se mig gråta. Och samtidigt så kom det här som en chock för mig. Alltså att man kunde bli så, i och med att ingen fick prata med mig. Jag kommer ihåg en tjej som kom fram och bara, ja, jag tycker ju om dig, men jag får inte prata med dig, för då säger de att samma sak kommer hända mig. Så de här tjejerna hade en enorm makt. Men till slut en gång så följde de efter mig upp i en korridor, kommer jag ihåg. Och så, vad heter det, började de sparka på mig, och så då bröt jag ihop och skrev, vad fan har jag gjort det, och bara grät. Och då kom min klassföreståndare Lasse och såg det här, och sen så hade han ett snack med alla oss, och då säger den ena tjejen, jag ville bara se dig gråta, för jag stod ju, satt ju och storgrät. Jag hade inte grått, jag hade inte brutit ihop, jag hade hållit ihop liksom i 4 månader. Och jag vill se dig gråta, för du har det så jävla bra hemma, din mamma är så snygg. Det var en orsak då till att och ni har det så bra. Min mamma var mycket så där. Hon var en sån som verkligen tog hand om andra barn. Det var en tjej, kommer jag ihåg, som hade flytt från Chile med sin familj. Hon hade en liten ryggsäck upp i ett skåp som min mamma lät henne ha där, för hon skulle, om hon ville rymma hemifrån en dag, för hon var ganska olycklig i sitt hem då. Och mamma tog liksom hand om henne utan att lägga sig i liksom, så kunde man komma till henne. Och din mamma solade solarium. Det var också en orsak till att de ville slå mig. Du vet. Men grejen var att den här tjejens pappa slog ju henne hemma och sånt där. Jag visste ju det. Så att, men då slutade det faktiskt. Men jag tror att jag fick en enorm knäck. Och jag hade väldiga problem med mitt utseende länge. Att jag egentligen var ful. Att jag egentligen såg ut som en kille. Och det kan jag fortfarande få en släng av idag. Att jag egentligen är jätteful. Mm. Alltså... sådär.
Var det här högstadiet?
Ja, det här var högstadiet. Ja. Så sen så när jag började gymnasiet så började jag på ekonomisk linje. Färgade håret lila, tog hål i näsan, tog hål i 20 hål i örat typ, och gjorde total revolt mot mitt gamla jag. Och sen, ja men du vet, då var det mycket dricka och lite droger. Och sen och jobbade på ungdomens hus där som konsert, tog emot artister och sånt där. Och sen hittade jag teatern och ja, började teaterlinjen, och jag blev helt passionerat galet kär i skådespeleri. Mm.
Mm. Var du en talang direkt, eller var det någonting du liksom övade dig till, någon slags gåva?
Nej, jag tror nog att jag var ganska talangfull på en gång. Jag tyckte själv att jag var bra. Gud, förbjud dig i Sverige. Nej, men jag tyckte verkligen det. Jag älskade det och jag var inte rädd. Vilket jag sen blev faktiskt när jag blev nykter, så blev jag rätt rädd ett tag för att stå på scen och så. För jag menar, jag hade inte druckit innan. Jag drack inte på morgnarna liksom. Men jag var ju bakfull ofta när jag repade, så att jag hittade lätt fram till känslor så där. Och sen att jag, hela ens person är ju förknippad med den livsstilen, att jag lättar på trycket senare. Mm. Jag lättar på trycket sen. Så jag, nu vågar jag allt. Så då blev jag, sen fick jag en backlash på den där oräddheten. Men jag tror att jag gillar det här. Jag har alltid älskat det. Sen är det ju svårt ibland om man inte är bra i allt. Inte alls. I alla roller menar jag. Det är ju...
Men känner man det själv? Eller jag menar, när du gör en roll och efteråt, kan du känna så här, fan, det där gjorde jag riktigt bra. Eller ja, men, kontra till exempel, det där blev inte alls bra.
Oftast är det ju ett samarbete med en jävligt bra regissör och fotograf, och om man nu tar film eller tv. Och ett jättebra manus. Det är som att bara glida in i det. Man bara glider in liksom i en annan person om alla de parametrarna stämmer. Men det är ju inte så ofta. Framförallt är det inte så ofta som man har ett riktigt bra manus. Så att ibland känner man det direkt. Men man vet ju aldrig i film och tv. Det är någon annan som ska ta hand om det och klippa ihop det. Och liksom. Och ibland så klipper de ihop det och räddar saker som man har gjort som är mindre bra. Men då är det oftast ganska många saker också som gör att det är mindre bra. Mm. Inte bara man själv. Det är verkligen ett grupparbete. Och det handlar jättemycket om hur pass välskrivna rollerna är. Och relationerna. Jag tänker... en roll som jag tyckte var fantastisk att göra, det är, kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg vad hon hette, men i den här senaste Gardell-serien, De dagarna blommorna blommar, jag kände mig som en helt annan människa i den. En liten tant liksom med röd peruk som hon har, och när jag skulle eftersänka kom dit så bara, då pratar ju hon så här. Jag måste lägga min röst här uppe någonstans. Och då var det ju ett halvår senare. Jag bara, oj vad fuck, kom dit så här. Läste massa ljudböcker dagen innan och var liksom här nere. Och bara, ja nej, nej, nej. Alltså att en del får en helt annan röst. Bara på grund av att det är välskrivet. Det är bara glida in där. Mm. Ja.
Du, när jag la upp ditt namn på min Instagram och frågade folket vad de ville veta om. Jag brukar göra det ibland och då får man en ganska tydlig bild av vilka roller och serier och filmer som har liksom fäst bland folket. Så vi ska prata om tre av dem nu. Vi ska börja prata om en film som jag tror var din första filmroll. Och det känns som att den filmen också är någon, en film som många skådespelare som idag är ganska stora hade sin debut i.
Jag vet, vi var debutanter allihopa i Tillsammans, tänker du på, Lukas Modisons film.
Ja. Vilken grej. För om man kollar liksom rolllistan där så är det liksom, varenda en har liksom bra karriärer idag. Men innan Tillsammans hade nästan inte någonting.
Typ. Nej, vi var ganska färska. Det var mitt första jobb efter scenskolan. Och det var Ola Rapace första jobb tror jag efter scenskolan. Andra jobb kanske, eller första. Och det var, vilka var vi mer?
Micke Nyqvist.
Micke Nyqvist var typ hans folkliga genombrott. Han hade haft lite filmroller innan, men det var hans folkliga genombrott liksom. Och Jessica Lidberg och Cecilia Frode var väl lite känd. Hon var väl den som var mest känd innan, tror jag. Shanti Rooney också. Ja.
Väldigt många i alla fall som fick sitt liksom break där. Kan inte du berätta lite om den inspelningen? För det är ju liksom, det är ju... Vilken jävla klassiker och vilken fantastisk film. Alltså jag har ju sett den säkert 10 gånger. Och den är ju så jävla bra.
Your boobs are on the internet, kommer jag ihåg att min gamla teaterlärare Matthew sa efter att han hade sett den där.
Hur kändes det då?
Det var internet, var ju så jävla, det var inte jättenytt, men det var nytt ändå. Jag hade ingen mobil, kommer jag ihåg. Jag och Lukas Modisson var så här, vi vägrade mobil. Så jag kommer ihåg att jag köpte min första mobil precis efter det där, för det var ohållbart. Alla hade mobil liksom. Men jag gjorde en slutproduktion på Teaterhögskolan tillsammans med Annika Hallin, en skådespelerska som har världens vackraste röst, och Tobias Hjelm. Och sen var det Felix, en annan kille som inte gick i vår klass, som var med i den. Den hette Been So Long och var en pjäs från London som handlade om några liksom människors spillror på en bar. Jag spelade en tjej med borderline och en alkoholiserad tjej med borderline. Det var en fantastisk uppsättning som Christian Tomner regisserade och vi fick alla jättebra jobb efter det. Och då kom Imor Herman som var så här, han hade castat fucking Åmål liksom. Alla ville liksom att han skulle se en. Det var ju mycket mindre allting då. Det fanns ju inte liksom att någon hamnade i Hollywood. Det var Lena Olin typ där på sitt. Man hade inte de drömmarna liksom som man kan ha idag, tänker jag, när man går ut scenskolan. För att det är realistiskt idag. Det var inte realistiskt när jag gick ut scenskolan. Och det var fortfarande en ganska liten community. Och det gjordes fortfarande ganska mycket film och inte så mycket tv-serier. Det var mest såpor då. Och det ville man inte vara med i, kommer jag ihåg. Så kom han och tittade och så fick jag provfilma för Lukas Modisson. Och jag hade sett premiären av fucking Åmål. För jag var ihop med Emil Forselius, en skådespelare, som inte lever längre, men han tog med mig på den premiären, för det var ju när jag gick scenskolan, jag var inte känd och han var känd liksom. Så att,
fan vad jag känner igen det namnet mycket alltså.
Emil Forsé, han var med i Tic Tac. Han tog livet av sig.
Det är också en briljant film tycker jag.
Ja, den var jättebra. Jättebra. Men då såg jag Lukas på scenen och tänkte, honom ska jag jobba med. Fan, jag ska jobba med honom. Och så blev det så. Men jag fick provfilma massa gånger och jag hann tänka att de har bara mig här för att jag ska provfilma alla de här killarna. De märker hur bra jag är på att improvisera. Så de använder mig nu, men det är kul för jag får träffa Lukas Moodysson. Och sen ringde de och sa, du ska spela rollen. Så fick jag åka ner till Göteborg och så satte de på mig ett långt, mörkt löshår. Jag var helt knäckt, kommer jag ihåg. 1,57 och så hår ner till hälarna typ. Men sen så kom ensemblen ihop och jag kommer ihåg att vi åkte ner till Trollhättan med Lukas och hela Memphis film som var så himla liksom puttrade där då. Och fick komma till det här huset och tanken...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, då först att vi skulle bott där under hela inspelningen, men det gick inte av logistiska skäl, så vi bodde på ett hotell i närheten. Och det var fantastiskt. Och Karl-Johan De Geer hade ju gjort scenografin. Och i varje låda fanns det grejer. Varenda element var målat gult eller lila, eller liksom varenda detalj var fantastisk. Och jag kommer ihåg att han tittade på mig, du ser ut som Marie-Louise när hon, De Geer, när hon var ung liksom. Och det var så jädra häftigt. Och vi rakade inte oss under armarna eller på benen, även om det inte syns överallt i filmen. Så, och inga BH-ar. Alltså vi verkligen var i den tiden. Mm. Och det var otroligt roligt.
Mm. Hur var det att bli regisserad av en sån som Lukas då?
Lukas är så all over the place. Så på något sätt har han redan satt ribban i att du får vara vem du vill. För han är det. Han är liksom vem han vill. Så ribban är liksom, vad ska man säga? Ribban är långt ner på golvet, så blir det. Och taket är högt. Så att man kan liksom, man är fri. Mm. Upplever jag det. För att han följer inga konventioner. Och det gör mig fri som skådis. Då kan jag släppa loss liksom. Plus att det också är väldigt tydliga roller. Och han är jättenoga med castingen. Att det ska vara rätt person till rätt roll. Och så. Jag såg Gösta nu. Har du sett den?
Nej.
Hans serie. Och Mattias Silvell där som jag spelade med på 90-talet också.
Den finns bara på HBO, eller vad är det? Nej.
Ja, det är HBO.
Ja, precis.
Och där är ju han är så, och jag har väntat på hans break liksom. Mm. För han är en fantastisk skådis med mycket speciellt utseende. Han ser ut som Iggy Pop liksom. Mm. Täljduren stubbe typ. Mm. Och han är så jävla bra där. Han är så bra så att det liksom, jag blir tokig. Men jag tror att vi lider av i Sverige, och det gör inte Lukas. Han lider inte av det. Vi lider av att vi får absolut inte spela över. Vilken skam att spela över. Och vi får inte berätta någonting utöver det normala. Det är också den kritik vi till exempel har fått kring heder. Ni är för snygga. Ni har för snygga kläder. Tänk på vad de jobbar med. De jobbar ju med liksom, brott mot kvinnor. Och jag bara, men vänta nu här. Har du sett hur Katarina Mats i Fritz klär sig? Eller Silvia Ingolfsdotter från Brottsbyrån? De klär sig ju så här snyggt. Vi är så rädda i Sverige när vi ska beskriva någonting som är utöver mallen. Som är utanför mallen tycker jag. Det är en enorm jantelag inom kultursverige också. Att vi bara trygga när någon har en grå stickad kofta på sig på SVT. Det är kvalitet. Nu hårdrar jag. Men jag är lite arg faktiskt. För att det är så jävla snävt här vad som är finkulturellt och vad som är accepterat. Så att det kan få stå om idén eller inte. Liksom. Vi har nått ut till en publik som jag aldrig trodde vi skulle nå ut till med Heder. Vi har fått liksom att få mest från mammor, från killar som har sett den tre gånger liksom, och unga tjejer och prostituerade som säger tack för att det är en serie om oss. Även om den är lite ytlig, förstår du vad jag menar? Den rör sig ju i ett landskap som är liksom spänning och thriller. Det är inte verklighetsbaserat helt liksom, men beskriver en verklighet som vi alla lever i. Och nu kommer jag på ett sidospår jättemycket, men jag tänker på Lukas. För Lukas är för mig fri från de här normerna. Nu är han väldigt accepterad som finkulturell också, men jag tror inte han själv kände sig bekväm i den beskrivningen.
Ja, nej, men det är superlugnt att sväva iväg.
Är det?
Ja, det är bara meningen. Ja, men jag älskar det. Jag tycker det är jätteskönt. Ett annat projekt, om man får kalla det så, är ju, eller en klassiker, är ju Tusenbröder.
Ja.
Fan alltså, det märker man verkligen. Alltså,
ja, det såg jag, för jag kollade in där från tidigt när du hade lagt ut det. Och såg jag, Tusenbröder. Och jag ska säga till dig, det var så jävla nära att det blev Tusenbröder 4 här för några år sedan. För det blev ju 3 säsonger, vilket var ganska nytt då. Jag kommer ihåg att det var fult att göra en uppföljare då. Det var ganska tidigt, det här är ju 90-tal där. Så att när vi skulle göra Tusenbröder 2, ska ni verkligen göra säsong 2 är alltid sämre. Men nej, det är en klassiker. Jag är så jävla stolt över den och jag tycker den är så bra. För den får vara, den är både spännande, rolig och den är romantisk. Mm. Den är fan romantisk. Man vill att Anneli och Hoffa ska hålla ihop liksom, och så blir det inte så. Men man önskar och vill att han ska hitta tillbaka till sin familj och liksom, ja.
Mm. Tycker du att säsong 3, återkomsten, är lika bra som de 2 första?
Inte långfilmsversionen, den är jättedålig faktiskt. Men det finns ju en tv-serieversion.
Men vad gick fel där med långfilmen?
Därför att det klipptes ner till 1 timme och 30 minuter eller vad, av 4 timmars material tror jag. 4 eller 5 timmars material som klipptes ner till det lilla. Det gick ju inte i en berättelse som är berättad. Så att ser man den som inte heter Återkomsten utan som är Tusenbröder 3, så är den minst lika bra som det andra. Men filmen tycker jag inte man ska se, för den gör inte serien rättvisa alls.
Och vad hände nu då, när det var 4 på gång och det inte blev av?
Nej, då var det så här att Lars Lundström, som är en av Sveriges bästa manusförfattare, som har skrivit det här ju, han kan ju skriva så att det bara hamnar överallt. Det bara förgrenar sig, det bara händer grejer. Trädet växer liksom vilt i hans i manus. Och han skrev ju Äkta människor också, och som såldes till 50 länder liksom. Så han kan göra vad han vill. Cashar in dagarna i ända. Nej, jag vet inte. Men han skrev ett utkast för 10 nya avsnitt, om jag minns rätt. Och Ola Rapace var på, jag var på, Erik Leijonborg som har regisserat alltihop var på. Och det var ett väldigt, för det var ju typ 10 år efter senaste alltså 3:an. Så att, och det här var väl 5 år sedan, ett par år sedan det här var aktuellt. Och då så hade han skrivit så att det skulle vara 8 eller 10 avsnitt, men SVT ville bara ha 5 eller 3 eller vad det nu var. Så de sa nej och sa, men ni får göra om ni bara gör 4 eller 5. Men då sa Lars, det här är inte, jag vet inte 100, men det här är vad jag har hört i andra hand. Då sa Lars, nej, jag vill göra det på mitt sätt. För det är så det är tänkt, liksom. Det är så jag kan utveckla de här karaktärerna. Och det var, alltså, plotten var jättebra. Inte någon stagnerande grej kring hur det var i 3:an, utan det bara flög iväg. Så att det är jättesynd att det inte blev av. SVT, skärp er.
Ja, men kanske, de kanske hör det här.
Ja, men jag tänker också att liksom, herregud, det är en klassiker verkligen. Mm. Den skulle verkligen få sin publik. Jag minns en gång när jag var på IKEA, så står en liten flicka och bara tittar på mig med jättestora ögon. Hon kanske var 8 eller någonting, 9. Och bara står och stirrar. Och det här var ju långt innan Sune-filmerna. Och sen så kom jag till någon annan av dem. Nu står hon och stirrar igen. Det börjar bli så obehagligt. Och då kommer pappan fram. Hej, får hon hälsa på dig? Hon har sett alla Tusenbröder. Och jag bara, va? Den är ju våldsam liksom. Ja, hon älskade Tusenbröder. Den här lilla tjejen hade sett allt.
Det är då du börjar kritisera hans föräldraskap.
Ja, precis. Jag bara,
vad fan tänker du där?
Hur tänkte du där? Men nu är jag själv förälder liksom, så nu vet jag hur lätt det är att låta åtminstone 2:an, barn nummer 2, titta på allt som barn nummer 1 aldrig skulle fått se. För att men kolla på den här filmen ihop då. Gör det.
Mm. Ja, den nästa grej vi ska prata lite om är ju faktiskt Gåsmamman. Som,
ja,
som är ganska aktuell för mig att säga.
Ja, det är den. Har precis visats.
Ja. Den har ju också fått en jävla publik. Superhypat.
Ja.
Vad tror du fäste där hos folket? Varför blir den så stort?
Lite kanske samma anledning som Tusen bröder. Det händer otroligt mycket. Det handlar om en vanlig familj som hamnar i kriminalitet. Det är ju precis det som händer i Tusen bröder också. Den där kittlande, att gå över den där gränsen som Sonja gör och bli kriminell ju. Hon dras ju mer in i det, men Hoffa gör ett val i Tusen bröder. Men ett roligt persongalleri, spännande manus och just det här med familjen. Det handlar om en familj och det är spänning. Det är inte en polis som är frikopplad från sin familj, utan här handlar det om en familj och deras vänner. Och jag tror folk kan identifiera sig och tänka att det kan hända mig.
Mm.
Att det är lättare att känna med. Och sen har det faktiskt toppat hela tiden. Man tänker att nu ska det bli sämre. Fyran ska väl inte bli lika bra. Det var väl några journalister som inte tyckte det heller. Men enligt Folkdomstolen så har det ju tagits emot enormt bra.
Mm.
Det är den känslosammaste säsongen. Mm. Tänker jag.
Jag har inte sett den än, så spoila inte.
Jag ska inte spoila då. Okej, det finns rätt mycket att spoila. Jag var verkligen på väg här.
Ja. Gör inte det, jag har sett den första men inte den sista.
Får jag ta med kaffe?
Gud, det är bara för se dig. Hoppas det inte är kallt nu bara. Vill du ha en till banan också?
Nej, det är bra, jag har fortfarande kvar inuti skalet.
All right, ja. Hade det funkat med ytterligare en säsong av Gåsmamma?
Ja, ja, absolut.
Det kan ske.
Ja, ja. Oh, ja, det kan ske.
Mm.
Men det kan verkligen ske.
Sa hon med lurig blick.
Ja, verkligen. Ja,
det är bra, det är en liten teaser till alla fansen där ute. Blir de glada.
Mm.
Jag kommer ihåg när jag hade Stasse som gäst på en livepod i publik. Och då frågade jag honom det. Och det var dagen innan. De släppte nyheten om säsong 4.
Okay.
Och han var på scenen.
Han visste
om det. Och ändå så sa han bara så här: jag vet inte, jag tror inte det. Och så dagen efter han bara släppte sig. Jag bara mässade honom: fy fan för dig. Kunde du inte bjussa på det?
Stassan är jävligt söt.
Ja, han är fan finast.
Han är en riktigt fin person.
Verkligen, ja. Jag kan tänka mig att han går hem hos kvinnorna. Kan jag tänka mig.
Ja, det tror jag verkligen att han gör.
Mm.
Det kan jag tänka mig.
Du, nu ska vi leka en liten lek som heter Snabbfrågor.
Okej.
Okay. Gud, vilket bra namn på en lek.
Ja.
Din specialitet i köket?
Ingen, jag är värdelös på att laga mat. Jag gör en ganska god spaghetti och köttfärssås.
Vad missbrukar du idag?
Gud, Instagram.
Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Oliver.
Bra svar.
Alltså jävla äckligt.
Ja, jag håller helt med.
Och sill, fy fan. Ja, förlåt.
Det stämmer också. Jag var på ett julbord igår och jag lovade han och chefen där som bjöd in mig att jag skulle prova sill för första gången någonsin. Men jag kunde inte.
Nej, det smakar snor.
Ja, men jag stod framför 10 sorters sill och jag bara, någon ska jag hitta nu som jag kan acceptera. Jag skiter i det. Var det prinskorven?
Ja, ja, precis.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Min luddighet, att jag är diffus, att jag inte tar ställning ibland.
Vad lägger du mest pengar på?
Inredning, tror jag.
Vad tror du andra tänker på när de tänker på dig?
Den där lilla charmiga.
Bra. Tycker du skötte snabbfrågorna utmärkt.
Mm.
Mm. Nu ska vi snacka om någonting som vi har snuddat vid lite grann. Men vi har det gemensamt ju.
Ja.
Att vi lever nyktert.
Ja.
Idag sen, du sen nästan 20 år.
Ja.
Jag sen lite mer än 4 år.
Mm.
Kan du peka ut någon specifik vändpunkt? Där för dig där det kändes så här, nu får det vara nog. Att du verkligen nådde till botten. Eller är det mer
så? Ja, och den var ganska... Den var ytligare än jag trodde, själva bottenpunkten, men det hade skett mycket, mycket hemskare saker innan.
Mm.
Men just lilla sista insikten kanske vi ska kalla det.
Mm.
Det var när vi spelade in tillsammans mitt sista år. Alltså jag vill bara berätta också att jag var väldigt så där, jag tog inte droger, jag rökte på. Jag tålde det verkligen inte, vill jag säga. Jag blev deprimerad.
Men du försökte röka på
ändå? Ja, jag försökte. Ja, men du vet. Ja, min kille rökte på varenda dag. Flera gånger, fem gånger om dagen, den killen jag var ihop med då. Och han var musiker och bodde i LA. Och liksom, så jag rökte på som fan där i LA. Men det var ju inte min grej. Men jag tror att det påverkade min hjärna väldigt mycket. För jag drack ju hela tiden också. Men jag blev väldigt deppig. Och det hade inte jag varit på det sättet innan i mitt liv. Som jag blev efter det. Och sen så fick jag en hjärnhinneinflammation 96 när jag var i LA. Och jag blev jättesjuk. Jag kommer ihåg att jag satt på trottoaren. Alla trodde att jag var helt jättehög i San Francisco, för min kille skulle spela där. Och jag vet att jag tänkte, nu är det någon som har satt såna här, du vet när indianer sätter fester, du vet deras ritualer, manlighetsritualer som man har läst om förr i tiden, när de satte så här tvinnade träbitar i huden och sen drog med rep och hissade upp dem, skulle de tåla så mycket smärta som möjligt. Så kändes det mellan mina skulderblad, kommer jag ihåg. Det var innan vi åkte in till sjukhuset. Och jag var riktigt illa däran. Och efter det, och då slutade jag röka också. Jag rökte kopiöst mycket cigaretter. Jag älskade att röka. Det var min andliga paus. Att bara ta det där djupa andetaget, fast på helt fel sätt. Verkligen dra ner gift i lungorna istället för något liksom.
Det är tvärtom mot en andlig paus
jag vet,
idag.
Men, ja, exakt, men det var jag efterhand jag förstått att det var min paus. Då jag drog mig undan och fick vara i fred. Det var svårt att hitta en sån sen. Och då slutade jag röka. Och jag efter det där, för att jag fick någon slags uppenbarelse faktiskt, att jag rökte ju typ 30-35 cigg om dagen. Mm. Jag var tokig i det. Och jag var så sjuk då, så att jag kände att nej. Och då så, när jag kom hem, då gick jag typ trean på scenskolan, tror jag. Jag var så sjuk. Och jag gick ut och drack. Och jag blev så jävla galen. Det här är ganska vanligt, har jag läst om sen. Hjärnhinneinflammationer, slag mot huvudet. Hjärnskakningar kan utlösa en annan typ av reaktioner när man dricker sen. Man skadar sin hjärna, den blir känsligare. Och jag blev våldsam, jag tappade minnet, jag blev otroligt utagerande, klättrade mellan balkonger 8 våningar upp. Jag hade haft minnesluckor förut, men nu fick jag minnesluckor jämnt liksom. Så när jag åkte ner och gjorde tillsammans i Trollhättan, då tänkte jag, det här måste få ett slut. För då hade jag kommit, när jag gjorde min praktik, innan jag gick ut, så hade jag kommit med blåtiror. Jag svimmade på scenen en gång för att jag var så bakfull. Och så vidare. Så jag förstod, jag är tjej, det här kan inte fortsätta. Jag var plufsig, jag hade ett enormt matmissbruk också, som nog upptog mina tankar mer än alkoholen. Mat upptog mina tankar. Det var en mental besatthet, så vidrig, verkligen. Och jag var oerhört plufsig. Jag var fåfäng. Jag kände inte igen mig själv längre, liksom. Och vad ska jag säga? Jo, så bestämde jag. Nu jävlar, jag åker ner och gör tillsammans, ska jag vara nykter. Så att man kan säga att mellan olika scener, sen är ju inte scenerna filmade i kronologisk ordning tillsammans, men så skiljer det kanske 4 kilo på mig, för jag hade ju inga verktyg. Så när jag försökte att inte dricka eller inte gå ut med de andra på kvällarna, så stod jag vid fikabordet och proppade i mig godis och mat och mackor, och liksom, du vet, bara för att stilla ångesten, för jag hade sån jävla ångest. Så jag kan se det. Det finns någon scen som är bortklippt, då Ola Rapaz karaktär kommer in och kommer på min karaktär Lena med att läsa Veckorevyn, och det får man ju inte göra i det här politiska kollektivet. Den kom inte med. Där är jag så plufsig jämfört med de första scenerna, så att, ja, skitsamma. Så kommer mittfesten, blir jag pruttfull, och slutfesten är jag så full så att jag vaknar på ett tåg och liksom bara att det rinner saliv och vet inte hur jag kommer på tåget. Jag har tagit någon annans plånbok och jacka. Jag har glömt, alltså du vet, jag bara, fan. Så då var det så här, när jag ska sluta. Så gick inte det. Jag kunde inte. Alltså jag hade ju försökt flera gånger. Så här, du vet, hitta min gamla dagbok också. Varje gång innan jag går ut så ska jag yoga. Och dricka mjölk. Nej, men du vet allt det här som jag höll på med. Så till slut så jag mår så jävla dåligt, så hamnar jag på psykakuten. Och jag är bakfull när jag kommer dit. Jag ringer på natten. Och varför, jag kommer inte ihåg varför jag ringde. Jag ringde dem. Jag hade aldrig bett någon om hjälp. Någonsin i hela mitt liv om någonting. Jag ville bara tävla i allt och vara bäst. Och sen skulle ingen fråga någonting. Låt mig vara i fred liksom. Låt mig bara vinna. Det var typ så. Hade det kommit till, om man säger så. Jag hade inga relationer med några killar. Jag hade inte liksom... Nej, det hade verkligen... Jag hade mina vänner. Men det var ju vänner som tyckte om att dricka. Eller var medberoende. Gud, du är så jävla häftig när du dricker. Du är så jävla... Du vågar allt. Du är liksom så jävla cool. Jag vill vara som du. Och jag bara, ja, ja, mer, mer, mer. Istället för liksom, oj, det här är inte bra för mig. Det här är en möjliggörare. Och så, vad ska jag säga, vad var jag nu? Det är så många led. Ja, jag kunde i alla fall inte. Den här våren då började jag förstå att det här går inte längre. Det var våren, vad blir det då? 20? 100? Ja, år 2000. Mm. På våren. Och så jag hamnar på psykakuten och han säger till mig så här, ja, du... tredje gången, nej. Och så fick jag ett antal besök som jag skulle få komma dit. Jag skämdes enormt över att jag gick dit. Men jag skulle få en terapeut som jag skulle träffa ett par gånger. Och så kom jag, tredje gången jag kom till honom så var jag... Andra gången var jag nykter. Tredje gången var jag nästan full fortfarande för jag hade varit ute hela natten. Och då sa han så här, du Anja, det är tredje gången du är här. Och det är andra gången du luktar alkohol. Varpå jag... som var ganska konflikträdd, liksom, i alla fall för auktoriteter, reser mig upp och bara skriker, jag är ingen jävla alkoholist, jävel! Och så sätter jag mig och bara skakar, för jag var inte beredd på att jag själv skulle säga det. Och då säger han till mig, nej, det har jag inte sagt heller. Det är...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det är du själv som tar det ordet i din mun. Jag sa bara att du har luktat. Och sen så frågade han mig, vad vill du ha i ditt liv då? Vad längtar du efter? Vad vill du ha? Och jag vill ha det och det och det och det och det och det. Då kommer jag må bra. För han frågar vad jag skulle må bra. Vet du vad som slår mig, Anja? Säger han. Han var så jävla bra. Han var så fin. Du nämner inte kärlek. Och då reser jag mig upp och så skriker jag igen. Jag behöver ingen jävla kärlek. Skriker jag. För det bara ställer till det och bla bla bla. Så går jag därifrån och jag är så skakig. För han är ju någonstans... Du vet det där fönstret som kan vara öppet... Alkoholism och drogberoende är ju liksom förnekelsens sjukdom. Man förnekar. Alla ni som själva har det problemet, lyssna på det här eller har anhöriga, ni vet ju, nej men det är inga problem. Nej, det var bara då, men nu är det bättre. Det funkar nästa gång. Fast det funkar ju inte liksom. Man lurar sig själv för att kunna fortsätta. Så jag gick ut därifrån. Jag vet inte hur jag kom in på det där.
Fönstret
var öppet, just det. Han kom in i mitt hjärta. Han kom in i mig innanför min förnekelse. Och liksom, bam! Jag luktar. Liksom. Bara en sån grej. Liksom att någon säger, jag ser dig. Jag ser vad du håller på med. Det var ju några andra som hade sagt det. Men de hade ju bett fara att flyga tidigare i mitt liv. Liksom. Och då så går jag ut i sol. Jag är bakis, jag är svettig. Jag går på Hornsgatan, ska hem till min lilla etta. I Hornstull. Det här är ju 20 år sedan, det är snart. Och så möter jag en tjej som jag alltid har tänkt så här, vi hängde lite för några år sedan då. Och jag hade alltid tyckt att hon var lite ofräsch, varför kom hon inte loss? Hon var så begåvad på så mycket och ändå kom hon liksom inte loss. Varför gjorde hon inget av sitt liv, tyckte jag. Men vi hade inte umgåtts på flera år. Jag visste att hon gillade också festa, vi hade festat ihop. Och så kommer hon emot mig, strålande fräsch. strålande vacker. Jag minns att jag tyckte att det var som ett ljus omkring henne. Och hon kommer fram och så säger hon, frågar hur är det, säger jag så här, ungefär vid Zinkens damm ungefär var vi. Och så sa hon, jo men jag mår jättebra. Hur är det med dig, Anja? Jag vet inte, jag har precis varit... Jag vet inte, alltså jag dricker inte för mycket. Det är inte så att jag dricker för mycket, men när jag dricker så blir jag jättekonstig, fast inte alltid. Men, och då ballade hon en hand på min axel och så sa hon, men Anja, du kanske har samma sjukdom som jag. Du kanske är alkoholist. Och det var också liksom... Fönstret var öppet. Hon nådde in i mig. Liksom. Det bara pang i hjärtat. Bara någon timme efter att han hade sagt så där till mig. Och så sa hon att hon hade varit nykter ett år, tror jag. Via A. Hon gav mig sitt nummer, men jag ringde aldrig. Det fortsatte i 3 månader till, tror jag. Och sen så var det någon kväll. Jag hamnade på 3 remmare. Jävla skitbar nere vid. Fastän det gick så bra med allt ju liksom. Det var tillsammans. Jag visste att jag skulle börja med. Jag hade fått den här 1000-bröder-rollen som skulle börja i augusti. Det här var juni. Och sen var det midsommar var jag. Och jag skulle ut på midsommarfirare. Missade båten. Någon jättesnäll kille sa att jag vill inte att du ringer mig. För varför då? Ja, det vet du. Prova att ringa när du är nykter, sa han. Och då. Då jag tänkte jag måste ringa A. Precis när han sa den lilla futtiga grejen bara. Prova ring mig när du är nykter. Och jag insåg att jag kommer aldrig våga. Jag har kommit dit att jag liksom... Jag vågar ingenting. Och jag var, alltså, grejen var ju att jag kunde vakna med liksom telefonsvarare som blinkade rött. Det var ju sådana här hemma telefonsvarare som bara... Du din jävel, du sa det här till mig igår. Och man bara, vänta, vadå? Vad sa jag? Jag minns ingenting. Jag hade verkligen bara minnesluckor till slut. Så att, ja. Mm. Så var det. Då gick jag till A. Jätterädd. Min kompis följde med mig. Jag var så rädd. Jag vet precis vad jag hade på mig. Jag hade på mig en rosa sari. Hade jag. Och ett linne med så här röda stjärnor på. 90-talskläder verkligen. Ja.
Så jävla häftigt att höra andra människors liksom kapitulation och vändning. Ja. Och början på resan. Det är så jävla starka grejer. Alltså. Bara det är ju liksom... Ja men vadå, alltså det här med högre makt och Gud och allt sånt där. Alltså bara det där är ju liksom, jag får gåshud. Det där är så kraftfullt så man bara, alltså håren bara reser på armarna.
Ja.
Det är det kraftigaste som finns där. Alltså. Jag är så nyfiken på, hur aktiv är du i 12-stegsprogrammet idag?
Inte så mycket faktiskt. Jag går dit. Jag har faktiskt inga sponsorer just nu, utan jag går dit för att dela med mig av min kraft och min styrka idag. Jag behöver inte programmet på det sätt för mig själv att liksom... Förut sprang jag till A minst 4 gånger i veckan för jag hade sån jädra ångest. Och det var skitbra. Jag behövde det. Och jag kunde dela med mig av hur jag mådde eller vilka framsteg jag hade gjort och man hjälpte varandra. Och så är det fortfarande. Men idag tror jag mer att jag är lite som en trygg punkt i den grupp jag brukar gå till.
Mm.
Att det faktiskt är, och det trodde jag aldrig. Jag trodde aldrig att jag skulle bli en av de där trygga punkterna. Never ever. Sen är det ju det där med att det alltid varit så här att det finns ju en tradition i AA som handlar om anonymitet gentemot press och media. Men sen vet jag att en gång var jag på ett möte på Östermalm och jag hörde en kille som, han är musiker, han är med i något rockband i USA. Jag vet inte vad han heter eller vem han är, han var där på besök bara. Så sa han att han blev nykter och drogfri via en bok som typ någon i AC/DC hade skrivit, där han skrev att hur han hittade A. Så att han läste och så hittade han. Och då tänkte jag liksom, det är skillnad på att göra reklam för någonting och att berätta sin historia. För att man, om jag berättar min historia eller om du gör det, då är det en slags attraktionskraft. Men vi säger ju också att man kan börja dricka imorgon. Man vet inte. Sen är jag ganska säker på att ingen av oss kommer göra det imorgon, men det är ju en sjukdom.
Och jag tror att den här, alltså, även om man inte behöver kalla det reklam, så tror jag att det är jätteviktigt att folk som finns i offentligheten eller skriver böcker eller, alltså, att ändå pratar om vad som har funkat för dem.
Ja, avdramatisera det, för liksom, det är ju en folksjukdom.
Ja.
Den påverkar ju hela Sverige. Och man vill också Sveriges ekonomi. Ja. Om man nu vill dra det så långt.
Och det finns ju så många där ute. Alltså den stora procenten missbrukare har ju ingen aning om att det finns den här hjälpen att få. Det är det som är det läskigaste av allt.
Mm.
Att de går runt där och kämpar mot det här beroendet utan att ha någon aning om att det finns rum där det sitter hundratals, tusentals människor och hjälper varandra. Och
vill hjälpa miljontals människor.
Ja. Ja.
I USA är ju nästan en merit när du söker jobb om du har ett visst antal år i 12-stegsprogrammet. Liksom.
Jag tycker det är vår förbannade jävla plikt att föra det vidare.
Ja. Jag tror lite att det är så att också i Sverige, det som var svårast för mig, det är ju att man ska hitta ändå det som kallas för andlighet eller en tro eller liksom där det står också du kan, Gud så som du själv uppfattar Gud liksom.
Mm.
Tyvärr står det han fortfarande på Gud som du själv uppfattar honom.
Det kommer nog ändras snart.
Jag hoppas det, för att jag tycker att det är oerhört gammeldags och det skrämmer nog bort en del människor. Och det är inte så på ACA och de här andra.
Anhörigprogrammen.
Ja, där står det faktiskt inte han. För att jag tror att det är så många som har haft pappor som har varit alkoholist. Kan inte stå han liksom. Mm. Men skitsamma. Jag tror att det näst skamligaste i Sverige har varit att ha en tro också. Vi har varit så oerhört ateistiska. Vilket inte så konstigt, vi har gjort upp med det här vansinnigt obehagliga lutherska locket. Det har liksom lyftes under 60-talet i Sverige. Kanske tidigare också. Och hela min föräldrageneration i alla fall, och de innan det, gjorde ju liksom upp verkligen med Luther. Och sen så kommer då man till 12-stegsprogrammet, så står det du ska skaffa en tro. Och det är jävligt svårt, för det är det näst skamligaste som finns. Nämligen att tro på något som du inte kan bevisa. Men för mig är ju, jag tycker andlighet är att gå och träna på Sats. Alltså det är nere på den nivån nu. Meditera, gå på yoga, ha det här samtalet, det här mötet mellan dig och mig andligt, och även om vi inte pratar om liksom halleluja eller någonting sånt. Det ser så otroligt olika ut för människor, men det är fortfarande ganska skamligt. Det kan man märka jättemycket bara på liksom. Jag kommer ihåg när Matthew McConaughey hade hållit sitt tal, sitt Oscars-tal, och nämnde Gud. Då var det ju flera så här människor i Sverige som anses jävligt kräddiga poddmänniskor också. Som bara, fy fan, jag kan inte tycka han är bra längre, för han trodde på Gud.
Nej.
Han såg så jävla bra i True Detective.
Mm.
Och liksom, så länge inte. Jag tycker det finns den här, jag har lagt ut min Instagram för jättelänge sedan, den här religion is like a penis. Don't show it off in public. Don't push it on children. Ja, det är massa olika saker. Håll den för dig själv. Liksom. Och dela den med liksom, din andlighet med sådana som vill dela den med dig.
Mm.
Men ge fan i att gå ut och predika.
Ja, men precis. Och sen så är det också ens egen uppfattning av det. Man kan ju ha liksom, det är ju väldigt individuellt. Det kan vara vad som helst.
Jaja.
Det handlar om att tro på någonting utanför sig själv liksom.
Whatever works.
Exakt. Liksom. För det man vet är ju att ens egen väg har liksom satt den i skiten. Man behöver någon slags ny väg liksom.
Mm.
Och då kan ju för mig räcka med det här programmet, människorna på mötena. Ni har lyckats med någonting som inte jag har lyckats med. Det är min kraft att tro på. Och det räckte för mig liksom. Mm. Man behöver inte göra svårare än så.
Nej. Just. För mig det är liksom en indianstam som finns där, som sitter i ring och berättar om sina drömmar, förhoppningar, sin styrka, sin svaghet, allt det här. Det pågår sådana lägereldsmöten varje dag och det är gratis.
Mm.
Och jag får komma dit och lyssna på andra människors sorg, lycka, allt det där som vi döljer för varandra.
Mm. Ja, det är
och det hjälper mig.
Mm.
För jag har problem med att vara en människa bland människor. Jag kan alienera mig och göra mig själv ensam. Det är ju en del av alkoholism eller beroendesjukdomen. Att göra sig själv ensam inuti.
Mm.
Och då går jag på möten och så bänder jag upp den här jävla bröstkorgen.
Mm.
Liksom.
Och går emot mina rädslor.
Så att jag älskar 12-stegsprogrammet, det kan jag säga. Jag kommer aldrig släppa det. Och jag går inte dit lika ofta längre. Nu är det kanske var tredje vecka. Men varje gång jag kommer dit så är jag lycklig.
Du och jag går på möten någon dag.
Ja,
det bestämmer vi.
Ja.
Du, innan vi tackar för idag så ska vi damma av några lyssnarmail.
Ja.
Är du med?
Mm.
Första mejlet lyder så här. Hej Anja, hur känns det att spela en sån roll som Sunes mamma? Hur mycket jämför man sig då med föregångaren och sedan efterträdaren? Blev du till exempel ledsen att de sedan gjorde en tredje version av hela gänget med Sissela Benn i din roll? Hade du gärna fortsatt spela Karin några filmer till?
Nej, för att om jag hade spelat Karin, då hade det blivit, vi skojar om det, Sune provar droger, Sune blir av med oskulden, Sune växer ju. Som andra ord kan ju inte, han som spelade Sune i våra filmer, han är ju, vad är han nu, 20. Så det går liksom inte, det blir en annan Sune, då får det handla om vuxna Sune och unge, liksom tonårs Sune. Och jag har aldrig sett de första, för det var ju min 20-årsålder, då var jag ute på krogen när de första Sune-serierna gick. Så jag kunde inte jämföra mig med den.
Carina, du kan ju inte ha missat Sunes sommar, kan du inte ha gjort.
Jo, jag har aldrig sett dem. Jag har aldrig sett
Otroligt.
Dem.
Otroligt.
Nej, nej, det var mina 20s, jag kollade inte på tv. Och sen så, Sissela Benn är grym. Så att, ja, nej, jag tycker att det är, nej.
Nästa mejl lyder: hej Anja, hur tänker du kring nakenhet och sexscener? Är det jobbigt och nervöst eller är det bara en del av jobbet?
Jättejobbigt. Obehagligt.
Är det sant? Är det fortfarande än idag?
Ja, det är ju inte så ofta det händer. Och liksom, ja, det är jobbigt. Men det beror ju också på vilka som är med. Alla är så himla blyga för det, alla tycker det är jobbigt. Så det är bara att köra på. Alltså under, jag har aldrig varit med om i ett sånt sammanhang någonting obehagligt. Jag har varit med om alltså mycket MeToo-grejs i övrigt, men inte liksom just med i sexscener. Det har varit väldigt ordentligt städat och organiserat, om man säger så.
Nästa mejl lyder: din polare Julia Duvenius är ju med i Stjärnorna på slottet i år.
Ja.
Har du fått frågan, är det din tur nästa gång, vill du?
Nej, jag har inte fått frågan och jag skulle nog behöva ta med en rejäl funderare.
Ja, okej. Mejl nummer 4. Hur var det att spela så olika roller med Morgan Alling, Gåsmamman kontra Sune-filmerna?
Kul. Jag är glad. Kul. Nej, men jag är faktiskt väldigt glad att jag får spela både jätteallvarligt, typ ta Gardell, eller vad kan man säga, Alex med Dragomir. Vi gör verkligen liksom diskbänksrealism. Och sen få göra julfilmen till exempel, eller Sune. Att få liksom svinga mellan dem där, att jag får göra både komedi och allvar och någonting mitt emellan också. Jag är glad att jag är där i mitt yrke. Att jag har den förmånen.
Hur är det att bevittna Dragomir med sin son in action? Är de fina ihop när de spelar? Eller?
Galet fina ihop.
Ja.
Alltså den kärleken är så stark. Jag tror att ja, det är så jävla fint att se dem ihop. Mm. Och jag måste säga att Max då, vi hade några scener i ettan, Max och jag och Gago, när han ska, alltså han grät, alltså han kunde gråta på beställning, det var spruta om ungen. Alltså, ja, och det finns en enorm ömhet. En ömhet som de vågar visa mot varandra, som inte så vanligt tycker jag tänker man när man tänker på en sån tuffing som Gago.
Nästa mejl lyder: du har ju tidigare öppnat upp dig om psykisk misshandel i relationer. Jag har två frågor om det. 1. Hur kan man låta det gå så långt? 2. Vad kan man göra för att inte hamna där igen?
För att inte hamna där igen tar jag först då. Det är ju att erkänna vad som var ens egen del i det. Nämligen att jag inte... Vad kan jag göra någonting åt? Jo, det är att jag hade så många röda varningsblinkers. Så många gånger. Och att jag valde att inte berätta. Skammen. Att jag var tyst om vad som hände mig. Men det är ju också ett resultat av den psykiska misshandeln. Som jag var mest utsatt för då. Att han trasade sönder mitt självförtroende fullständigt. Jag hade inget. Jag hade ingen självkänsla, inget självförtroende kvar. Verkligen. Jag var scattered. Eller vad säger man? Jag var i bitar. Hela mitt inre var i bitar. Jag kunde inte samla ihop mig själv. Men sen när jag bröt tystnaden och berättade för folk, och de gav mig kraft liksom. Så det är väl det. Jag har aldrig hamnat i en sån relation igen. Det hände en gång och det var fruktansvärt.
8. Mail nummer 8 lyder: hej Anja, vad hände med din och Julias podcast?
Den rann ut i sanden. För vi lyckades inte, som kanske du då, vi lyckades inte. Vi var liksom två skådisar som bara, vad ska vi göra? Vi måste berätta något som vi vill berätta om. Och så sa jag till Julia så här, vet du vad en podcast är? För det här var ju väldigt tidigt i poddvärlden. Hon bara, nej. Jag bara, men det finns några som heter Alex och Sigge. Ja. Lyssna på dem, då hade de typ gjort 18 avsnitt eller något, tror jag. Och så lyssnade hon på det och sa, men det här kan vi göra. Så då gjorde vi det 120 avsnitt. Och min förra man, han klippte troget varje avsnitt åt oss, Theo. Och det var otroligt roligt. Vi hade några sponsorer, men vi fick inte in pengarna. Vi var heller inte... Det var våra första trevande steg i något slags medialandskap som vi absolut inte tillhör ju. Och det var väldigt lite skrämmande och lite... vi var inte så drivna i och förstod inte hur vi skulle tjäna pengar på det. Så det, till slut så var det så att det tog så enormt mycket, för det vet ju du, det tar ju liksom tid. Och vi tjänade inte ett öre på det, så det blev väl så att orken tog slut. Men det var otroligt givande, jätteroligt. Mm. Jag förstår att du håller på med det här. Även om din podcast är en intervjupodcast, så jag fattar verkligen.
Ja, det är kul. Det är världens roligaste jobb, skulle jag säga.
Ja.
Mail nummer 9. Fina Anja, kan du inte berätta lite om din relation till Ola Rapace? Är ni polare? Han känns inte helt lätt. Hur var det att jobba med honom i flera säsonger av Tusen bröder?
Det var ju så länge sedan. Jag har ingen kontakt alls med Ola och har inte haft sen vi gjorde Tusen bröder. Vi har stött ihop någon gång på Stadsteatern när vi jobbade där, och det är alltid så här ett kärt möte, men jag vet ingenting om Ola idag. Mm. Och jag har inte stött på varandra, varken i jobbet eller på stan. Mm. Så att jag vet inte.
Nej.
Hur det är med Ola idag.
Ja. Det är man ju nyfiken på. Så är det. Sista mejlet då. Och sista frågan för idag lyder så här: om man vill gå på dejt med dig, hur gör man då?
Ja, då ligger man risigt till, för jag är en kille.
Men,
ja, men om jag inte hade det, om man skulle vilja gå på dejt med mig, då skulle jag föreslå att man kom fram och pratade med mig. Mm. Jag tycker aldrig det är någon som kommer fram och snackar med mig. Men ja.
Men hur länge har ni varit ihop?
Vi har varit ihop ett år.
Är du kär?
Ja.
Glad?
Det, ja.
Fint. Fint att höra. Du, vi är klara för idag.
Härligt. Tack för att jag fick komma hit.
Ja, det var my pleasure. Hur känns det?
Det känns bra. Sen undrar man alltid, vad fan sa jag? Jag har en jävla svada. Det bara rinner ur mig. Allt möjligt.
Nej, jag tycker du var bra. Jag tycker det var en bra blandning också, mellan olika projekt och lite allvar och lite skratt. Och så här. Det är en bra blandning.
Ja.
Stort tack, Anja Lundqvist.
Tack så mycket, Nemo.
Hej då!
Hej då!